Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej och god morgon eller god eftermiddag beroende på när ni lyssnar. Oavsett är ni välkomna till 2 timmar med oss här på Seniorradion 102,7 MHz. Jag heter Mats Romvall och Timo Heino sköter tekniken. Anna Mäler från Konsument Gästrikland kommer hit om bara en liten stund och pratar om begreppet downshipping. Det vill säga när man köper en vara från en svensk leverantör på nätet, men då blir man istället kund hos någon helt annan i någon annan del av världen. Imorgon onsdag så väntar en ödesdag för de kommunala träffpunkterna och för anhörigcenter. Då sammanträder omvårdnadsnämnden för att besluta om besparingar som väntar. Vi var på träffpunkten på Kaplansgatan när några av politikerna besökte träffpunkten förra veckan. I fredags och lördags fanns över 600 journalister från både Sverige och utlandet i konserthuset för ett stort seminarium. Vi kollar av läget, hur det gick med Joanna Wågström, en av dem som höll i trådarna. Axplock ur livet är en ABF-cirkel som leds av Kerstin Norlin, och hon kommer hit i vår andra timme och berättar mer. Så blir det blues i vanlig ordning, och veckans panel, ja, den består av Kiki Larsson, Bosenna Mersinski och Conny Persson. Så häng kvar på 102,7 MHz så får ni höra dem diskutera stort som smått. Men först musik. Precis idag, tisdag den 26 mars, så kan vi fira Diana Ross, stjärnan i trion Supremes med många, många hits, framförallt under 60-talet. Hon firar nämligen sin 80-årsdag precis idag. Så vi säger från Seniorradion, happy birthday Diana!
Diana Ross,
80 år idag, precis. Nu har vi Inge Karlsson med oss, hoppas jag.
Ja då.
Ja, jag tänkte väl det.
Det har vi. Vi sitter och tittar på snön som faller sakta.
Ja, hur känns det?
Det är inte bra.
Nej, men det är inte så mycket som man behöver skotta, tror jag.
Ja, bor man lite högt som jag vet det så.
Ja, då så är det.
Du vill väl ha reda på namnsdagen?
Ja, jag tänkte det.
Ja, då kan jag tala om att 26 mars, då är det Emanuel. Och Emanuel, det var mycket populärt i början av 1900-talet och då inom frikyrkorörelsen. På 20-talet så avtog trenden och namnet var ovanligt fram till 80-talet. Men på 90-talet så blev det vanligt igen. Namnet är hebreiskt och har använts i Sverige sedan 1600-talet. Och redan i slutet av det århundrade så fick det plats i kalendern. Det finns cirka 3500 som har det som tilltalsnamn och medelåldern är faktiskt 22 år. Emanuel betyder Gud är med oss. Och den 27 mars då ska vi gratulera Rudolf och Ralf och då är det Världsteaterdagen. 28 mars Malcolm och Morgan. 29 mars då är det långfredag och då är det Jonas och Jens. 30 mars på påskafton ska vi gratulera Holger och Holmfrid. Och då sen klockan 2 på natten ska vi ta och sätta fram klockorna till sommartid.
Aha.
Den 31 då är det Ester och Noah. Och då som sagt var så får vi en timme mindre då.
Just det.
Och på måndagen då är det 1 april och då är det Harald och Hervor. Och då får vi väl se om det blir något aprilskämt. De är ju inte som förr när jag var barn.
Nej, jag vet att de flesta dagstidningar har slutat med aprilskämt.
Ja, kommer de inte på något eller?
Nej, jag tror att de resonerar så här, att världen är tillräckligt absurd som den är.
Okej.
Okay. Mm. Det är mycket fake news och sånt där, vet du.
Ja. Fast visst var det trevligt när man fick gå på Kungsgatan och leta efter någon tunnel de hade hittat.
Ja, jo då. Jo, absolut. Det hade sina poänger. Och alla minns väl nylonstrumpan framför tvn. Ja, det är ju en riktig klassiker. Det är ju påskveckan nu, eller stilla veckan som det heter.
Ja.
Och i förrgår så var det palmsöndagen.
Jaha.
Ja. Varför firar vi den, tror du?
Ingen aning, Mats.
Jesus red in i Jerusalem.
Var det då det?
Ja. Det var på, och han hade palmblad i händerna som han fick.
Jag vet i alla fall att det heter inte fettisdag idag, va? Nej.
Det tror jag inte.
Nej,
det har nog varit.
Det var förut.
Ja. Palmsöndagen i förrgår. Psalmsöndagen som jag hörde att någon sa. Men palmsöndagen är det rätta.
Ja.
Men då lutar vi oss tillbaka och firar påsk vad det lider.
Ja, det
tack
vi.
För det, Ingrid.
Vi säger så.
Ja.
Tack, hej.
Hej. Magnus Uggla fick en hit med låten Jag och min far i tv-programmet Så mycket bättre för en tid sedan. Låten är skriven av Olle Ljungström och den låter så här.
Där borta vid pilen har jag lagt min far. En anonym urna är allt som finns kvar av den som förstod mig när jag var till besvär. Trots all den kärlek fanns jag där. Jag önskar jag stannat, jag skulle blivit kvar den sista stunden, det borde varit jag. Och min far, han lärde mig växter och dess namn på latin, om fideikommiss och om bourgeoisin. Men följde mig gärna in i glamrockens land, tog del av min kunskap om engelska band. Allt från Joe Strummer till Johnny Marr stod på agendan. jag saknar en humor som vansigill, den som la grunden för att jag finns till, som präglat min uppväxt ända fram till idag, som gjort att min son är densamma som jag. Vid pilen har jag lagt min far, en anonym urna är allt som finns kvar. Fast jag fann aldrig modet till att säga adjö, trodde nog aldrig att du kunde dö.
Välkommen Anna Mäler från Konsument Gästrikland.
Ja.
Tackar, tackar.
Du fortsätter din envisa kamp mot oschysta affärsmetoder.
Jajamensan.
Ständigt på konsumentens sida.
Ja, ja, även om kanske inte alla tycker det. För ibland så måste jag ju säga att det du begär finns ingen lagstöd för. Och då kanske man inte uppskattar det, va? För konsumenten har inte alltid rätt. Nej. Men det viktiga ju är att man lär sig vad som gäller som konsument. För då blir man mycket, mycket starkare när man har invändningar mot företaget.
Ja, och vad är dagens ämne?
Idag ska vi prata om dropshipping. Det är en företeelse som bara växer och växer ju mer digitaliserad vi blir. Och det är ett engelskt ord naturligtvis. Då, men det betyder det är ju att du handlar på nätet. Du ser det här i sociala medier, det är där man annonserar. Det är svenska sidor. Och det är mycket kläder och det är mycket skor och det är mycket billigt. Mycket billigare än affärerna här på stan. Och då känns det ju lite attraktivt att kanske, nu får jag ett par ortopediska skor för 300 kronor. Och det här kostar de kanske 2-3 gånger mer. Mm. Och så är det en svensk betallösning som man känner igen. Aha, det här företaget finns i Sverige, det känner jag till. Och då känns det väldigt tryggt att handla. Problemet är att man handlar inte från ett svenskt företag. Utan det upptäcker man oftast långt senare. Utan det är det här fenomenet dropshipping. För när man läser då i användarvillkoren, vilket man oftast inte gör, va? Men scrollar man längst ner på sidan så står det ofta Storbritannien eller Holland, att det är de som äger företaget. Trots att det står på svenska så är det alltså inte ett svenskt företag man har handlat med. Och de här företagen i Storbritannien och Holland, de har inga lager. Utan när du skickar då beställningen på dina ortopediska skor till Holland, då skickar de en beställning till ett företag, en fabrik i Asien, oftast Kina. Då tillverkas dina skor och sen skickas de från Kina till dig, va? Så att de här företagen, de förmedlar bara köpet. Så de har ingen lager som vi är vana med.
Men varför har det blivit så vanligt?
Man tjänar pengar på det här. Mm. Och det är liksom i och för sig inget olagligt, men det finns en otrolig mängd oseriösa aktörer här som faktiskt luras. För de här ortopediska skorna, när de kommer då till dig, va, då är det massvis med fel på dem. Du kan till och med få skor som du inte ens har beställt, va, det är något helt annat. Eller nu senast hade ett par, de hade köpt ett stort sängöverkast till sin dubbelsäng, och på bilden så står det, syns det ju att det är ett dubbelsängsöverkast, men det kommer ett överkast som kanske en gånger en meter, knappt deras hund kan ligga på den, va? Så att det är fel på den, och då ska man alltså reklamera. För det är ju så här att när man vänder sig till Sverige med svensk hemsida och svensk, allt är svenskt, va? Svensk betallösning, då ska ju svensk lag gälla. Och problemet är att de här företagen bryr ju inte sig om Sveriges lagstiftning.
Så ångerrätt och sånt.
Absolut, det har du. Men de är inte lätta att ha att göra med. Mm. Alltså, de gör ju allting för att inte betala tillbaka pengarna. För många betalar ju i förväg. Så att det handlar ju om det, att det är jättesvårt att reklamera. Och Konsumentverket har gjort en undersökning för att se vilka som blir mest drabbade. Ja, det är faktiskt mer kvinnor än män som blir drabbade av det här. För det funkar ju liksom inte. De skiter i svensk lagstiftning och man har förlorat pengar. Och det är oftast kläder och skor, det är där vi ser. Och det är oftast fel på varan. Alltså, det är inte en läderväska du får, va? Utan det är en plastväska du får, va? Och då ska du ju reklamera enligt konsumentköplagen, och säljaren ska ju liksom åtgärda felet kostnadsfritt för dig. Du ska få ny vara, allt det här. Och sen när du handlar på distans så har du också ångerrätten då i 14 dagar. Men det jag vill varna för här, va, det är också att det kommer ju in livsfarliga varor, va? Det kommer ju in produkter som inte följer våra elsäkerhetsföreskrifter. De kan vara helt olagliga i Sverige. Mm. Och det här företaget i Asien, inte håller de reda på våra elföreskrifter inte. Så vi, dels kan vi få farliga produkter. Hus kan börja brinna. Man köper barnleksaker som inte... Ja, de står CE-märkta, men de är inte det. Va? Det var en fuskstämpel, va? Jag kommer ihåg, det var en föreläsare på Konsumentverket. Han sa att CE stod för check everything. Och det glömmer jag aldrig. Mm.
Men vad betyder det egentligen?
Åh, det är ett franskt namn. Det franska med... Ja, okay. Det var svår fråga.
Vi tar det nästa program.
Jaha. Och jag menar, får man in sån här grejer? Ja, men ditt barn kan dö, ditt hus kan brinna upp. Va? Bara för att du köper en billig grej från sociala medier. Man måste ju tänka till här. Och sen när man väl har handlat här, då får man otroligt lång leveranstid. Det är mycket förseningar. Och allt det här ska de ju informera om, men det struntar de ju oftast i. Man får ett standardsvar. Och sen kan ju nästa chock komma. Det är att det blir mycket dyrare. Mm. Därför det kommer från Asien. Och vad händer då? Ja, då kommer ju svenska tullen in.
Just det.
Då måste du tulla. Och det, och det ska de också upplysa om. Och det kanske de inte alltid gör, va? Mm. Så det finns fullt med svårigheter när det blir fel på varan, va? Mm.
Ofta är det väl så också att de här antingen engelska eller holländska, det går inte att få tag i dem.
Nej.
Det finns inga telefonnummer.
Nej.
På deras...
Nej.
Hemsidor, eller och ännu värre om det är en asiatisk tillverkare.
Ja,
det är väl helt
och det
omöjligt.
Ser vi inte förrän, det är konsekvensen när man ska reklamera. Och det har man visat då på undersökningar, att det finns adresser, det står väldigt fina adresser i London, och så har man gått in och kollat i Englands företagarregister, och då kan det vara tusentals företag registrerat på den här adressen. Mm, mm. Och så är en handläggare på Konsumentverket, han har ju gått Google Maps och gått ner och tittat och tagit kort på det här huset. Det är ett jätteruffligt kåk, va?
Okay.
Och liksom över 1000 företag är där. Mm. Det är brevlådeföretag helt enkelt. Ja. Som han håller på. Han skickar bara det här vidare. Men det jag vill varna för, vad jag vill komma till poängen är, betala aldrig i förväg. Va? Hur tryggt det ens känns med den svenska betalningsförmedlaren? Betala inte i förväg. Va?
För ofta står det ju då, vill du betala med en kort så kan man kryssa i kortnummer.
Ja, och då betalar man ju förväg.
Ja, ja.
Eller, utan då är det bättre att ta, att man tar mot faktura och betala sen. Det är liksom viktigt.
Men blir inte det ofta lite dyrare?
Oftast inte. Nej. Nej, utan det blir det inte.
Mm.
Men man måste ju titta på hemsidan. alltså när man läser så är det oftast, det saknas det ju väldigt uppgifter. Vart ska jag reklamera om det blir fel på varan? Har de någon kontaktuppgifter? Men man kan också se på grammatiken på svenskan att det är liksom jättekonstigt, kan vara lite stavfel och sån här märkliga hopsättningar på meningarna. Va?
Lite Google-översättningar.
Ja, och då är det inte en svensk hemsida trots att det står på svenska. Och det är det här jag vill mena då, att väljer man ändå att gå in här och handla de här billiga ortopediska skorna, så blir det fel på dem och så ska du reklamera dem. Företaget i Holland säger nej, 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 du ska skicka dem till Kina. Jaha, vet du vad det kostar att skicka på skor till Kina? Det kan kosta 500-600. Och skorna kostar 350. Va? Många ger ju upp, va? Och så slänger de skorna och då tjänar ju företaget pengar på och du har förlorat. Och så, ja, det är ju konsumtions, det är ju hemskt också. Men man kan stå på sig, det säger jag till mina konsumenter. Och sen är det egentligen fel, du ska inte skicka till Kina, du ska skicka till det
svenska.
Det är en svensk adress, va? Men det finns ju ingen svensk adress. Så de struntar ju i det här. Och jag har ju de som har skickat till Kina och betalat 600 kronor och så har de reklamerat, för de har betalat då, de har inte betalat utan de reklamerar till svenska betalföretaget och säger att jag har använt min ångerrätt, jag har skickat tillbaka, här har jag bevis på kvitto från posten och därför tänker jag inte betala den här fakturan. Och så gör de en utredning och så svarar Kina, nej men vi har inte fått något paket, det har försvunnit på vägen. Och så väljer den här svenska betalningsförmedlaren och säger, du måste betala, va? Och då blir jättemånga rädda och det är helt fel. För fördelen med att handla på kredit, alltså att du använder ditt kreditkort, inte betalkortet utan ditt kreditkort, va? Det är att vi har konsumentkreditlagen och den säger att när man handlar en vara på kredit, va, då har man två parter, dels företaget och sen har man banken. Så sköter sig inte företaget, då skriver man till banken och talar om det här, att jag tänker inte betala på grund av företaget har inte skickat en produkt som jag har beställt, va. Och här har vi då problem med det här svenska betalförmedlingsföretaget då, som kanske hävdar lite annorlunda. Men då har vi ändå ett svenskt företag som finns i Sverige, och som har tillstånd av Bankinspektionen. Så vi har en helt annan påtryckning mot det företaget. Men det blir mer problem. Va? Det är lite tuffare. De har en tuff kundtjänst och de säger saker som kanske inte riktigt stämmer. Så att då får man, och det jag vet är att väldigt många ger ju upp. Och då har man förlorat pengar. Och jag säger, ja, så här är det alltså. Och tyvärr, svensk lag gäller inte Asien. För många tycker, de gör ju fel. Ja, de gör fel.
Och kommer undan med
det. Och de kommer undan med dina pengar. Sannolikheten är jättelite. Att, och då är det här, kan man få ett par skor så här billigt? Va? Man måste ju tänka, är billigt alltid bäst? Finns det inte en hake på det här? Så mycket tid och energi och besvikelse. Och ibland säger jag, ja, men du ska vara glad att det är bara 350 kronor. Ja, tänk om det var 3500, där du svider mer. Va? Men det finns ju de som handlar för mycket, mycket mer. Alltså.
Det gör det.
Ja, och då får man ju jobba med dem och stå på dig. Men alltså, du kommer troligtvis aldrig få pengarna tillbaka. Va? Men det kan ju vara skönt ändå att få rätt. Och veta att man har gjort rätt. Va? Och det är därför du ska handla med kreditkortet. Va? För då ligger du inte ute med några pengar. Då behöver man bara skriva till kreditgivaren och säga att jag tänker inte betala, jag använder den här lagen, 29 paragrafen, och så förklarar man. Och då till slut så drar de tillbaka det här. Och ibland går det så långt att man måste gå till allmänna reklamationsnämnden och få ett beslut, en rekommendation där som säger att du ska inte betala. Va? Men det är som sagt, va, det är en rekommendation. Och det kan ju hända att det här företaget, svenska företaget, går då till vidare, men då är det tingsrätten, men sannolikheten är ganska liten för det då.
Blir det mer och mer utrett, för det är en typ av bedrägeri kan man väl kalla det för. Även om det inte är olagligt.
Nej, det är inte olagligt så länge du får det du beställer. Problemet är att du får ju inte det du beställer. Det är ju liksom den här fina klänningen i lin, va, som går på över 1 000 kronor i en affär i Sverige. Och där betalar du 299. Va. Den ser ju inte ut som den gör på bilden.
Får ni in många?
Det kommer på våren. Ja, det är sommaren här. Det är sommarkläderna. Okay. Det ökar jättemycket nu.
Okej. Okay.
Så att, och det är det här, oj vad billigt, för vi vet att det är mycket dyrare i affärerna. Ja, men det finns en anledning.
Billigt är inte alltid bäst, som du sa.
Nej, precis.
Du ska ha stort tack, Anna-Nelle.
Tack själv för att komma.
Ja, nu blir det reklam.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i vår.
Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Imorgon onsdag så sammanträder kommunens omvårdnadsnämnd och ska besluta om ett besparingspaket som kommer att märkas lite överallt i deras verksamhet. Och särskilt stor är oron för framtiden på de två träffpunkter för seniorer som vi har på Kaplansgatan och på Brunnsgatan. Seniorradion var där i förra veckan när ett antal politiker var där och vi pejlade stämningen och pratade med besökare. Det lät så här.
Hans Ström, du hade siffror att ta upp med John Melius.
Ja, jag har ju tittat lite grann på Skattebetalarnas förening som har ett föredrag här om två dagar. Och de påstår ju att Gävle kommun slösar bort 277 miljoner. Nu tycker jag att man ska ha respekt för skattebetalarna, för det är en ansedd organisation med kunniga ekonomer och sånt. Statistik kan man alltid vända lite hur man vill. Det kan politiker och det kan de också. Så. Men det är ju oroväckande att se att äldreomsorg i Gävle har alltså 20,1% högre än jämförbara kommuner i riket. Och då för mig kvarstår de där 3,8 miljonerna för de här två lokalerna som småpengar i sammanhanget som man borde kunna hitta i den där överstapeln på 20,1%.
John Melius, KD, som är här på Kaplansgatans träffpunkt. Yes. Ja. Nya siffror för dig kanske, men då har du någon spontan reaktion?
Ja, det är helt nya siffror, alltså just de där, men att vi kan slimma vår organisation är jag helt övertygad om. Sen vad man har tittat på i, precis som Hans säger, statistik kan ju, man måste ju jämföra vad våran äldreomsorg handlar om jämfört med andra. Vi kanske har mindre eller mer i våran, som vad vi kallar äldreomsorg, men naturligtvis finns det saker att göra i våran organisation. Jag är helt övertygad på det. Och jag tycker det är jättebra att organisationer som tittar och försöker redovisa vad får vi som betalar skatt. Det är en uppgift som vi politiker har hela tiden och vårt mål är ju det ska finnas så mycket pengar kvar på köksborden som möjligt och så lite ska gå åt skatteslöseri.
Ja, du är här idag tillsammans med din partikollega Ulli Hedin som är vice i
omvårdnadsnämnden.
Hur ska ni lägga upp den här?
Ja, vi går omkring bara och pratar med de som är här och ser hur de och möter. För det kommer behov att träffa oss politiker. För det är ju tuffa tider nu. Det är sparkrav på allt, allt som går att spara på. Och jag tycker att då är det vår uppgift att vara här och lyssna in så att man får framföra både besvikelse och idéer och tankar.
Men du har inga konkreta besked att lämna?
Nej, jag har ju inte det. Nämnden är ju på torsdag och då vet vi exakt hur allting blir. Men att det behöver sparas, det vet vi. Det kommer inte se ut som det har gjort tidigare, men hur blir det nya då? Det är det. Så inga besked, men två stora öron.
Tack så länge då.
Tack.
Ja, Ulli Hedin, du är vice ordförande i omvårdnadsnämnden och är också här på Kaplansgatans träffpunkt.
Ja.
Vad är ditt syfte med det här besöket?
Syftet med besöket är att vi var här förra veckan också tillsammans med omvårdnadens ordförande. Och då är syftet med besöket att försöka lyssna in vad folk tycker som är här, se verksamheten och känna vad vi ska ta ett beslut nästa vecka. Och där känner jag att jag vill ha ordentligt på fötterna.
Mm. Och du som pratar med Ulli Hedin, du heter...
Harriet Lundin. Ja.
Vad är ditt budskap till politikerna?
Ja, att det här ska få vara kvar. Annars är det många som går under. Skulle jag tro. Mm. Då kanske de söker sig upp till belången och sätter sig där och bland fyllorna, höll jag på att säga. Ja. Men, nej, men det är det.
Här är en till som pratar med Ulli Hedin. Du heter?
Lars Haglund.
Har du samma uppfattning?
Ja, exakt.
För du är trogen gäst här.
Ja.
Vi har varit här länge. Ja. Och jag har jag.
Jag träffar en till besökare här som sitter med Uppdragen tidning. Du heter?
Inge.
Vad har du för förväntningar på dagens träff?
Vad ska man säga? Ja, det är svårt. Ja, för att hoppas att det blir något resultat, att det blir kvar någon av de här samlingspunkterna i alla fall.
Mm. Är de viktiga för dig?
Ja, finns det de som verkligen är behov av, som är ensam och... Mm. Men jag brukar gå hit, för jag bor ju bara här borta.
Du bor i Adjunkten?
Nej, Staketgatan här borta.
Ja. Och här sitter en till som heter...
Jag sitter Håkan Selander. Jag jobbade här som volontär förut i många år.
Ja, okej.
Ja, det är en viktig plats att i alla fall någon sån här får vara kvar.
Ja. Men har ni någon förståelse för att Gävle måste spara?
Ja, det har man ju.
Man ska spara på rätta ställen.
Är det för att det här nya Agneshus har slukat mycket pengar som det ska sparas, tror, eller?
Nej, det tror jag inte.
Är det andra pengar?
Ja, det är det också.
Kan det vara.
Men det går ju med underskott.
Det spars ju i det lilla, tycker jag. Det här med fontänerna till exempel. Det där med vattnet, det är ju också någonting som hör till det där pålandet, så att säga. Ja. Man går och...
Och limebåten.
Och det. Ja. Jag tycker Gävle håller på att plana ut på något vis. Mm. Det är inte så charmigt som den andra minns när man var barn, eller? Mm. Nej.
Har du samma uppfattning om det?
Ja, det har jag. Gävle kommun är väl ett sjunkande skepp snart. Som jävla.
Ja, men tack så länge då.
Tack själv.
Jag heter Ann-Marie.
Ja. Och du pratar med Jan Elius.
Mm, det gör jag.
Är det han som pratar med dig?
Ja, nej. Än så länge så är det nog vi som pratar med honom.
Ja. Vad har du för budskap till honom?
Vad jag har för budskap? Oh, men det är jättesvårt. Jag vet att han jobbar med brottsförebyggande grejer. Mm. Och det är intressant eftersom Gävle har blivit så brottsligt som det har. Va? Och så många som kommer från Gävle läser man ju nu om. Som, ja.
Det är grova brott också.
Ja. Så du har en del att pyssla med.
Jag har mycket att pyssla med. Jag kom precis från ett sådant
möte. Säga, har du tid att sitta här nu?
Ja, knappt. Nej, men nu har vi fått en ny lag där vi ska arbeta mer brottsförebyggande. Och vi har en strateg som heter Lind som gör ett underbart bra jobb. Jag var tillsammans med henne nu på ett möte tillsammans med City och de som är butiksägare och även fastighetsägare och vad vi kan göra där. Så vi har massa saker som händer. Men det är tråkigt att det ska behöva vara så att vi behöver arbeta hårt i de, på de områdena.
När det gäller de här träffpunkternas framtid, vad har du för uppfattning om det?
Jag tycker det är tragiskt att det här ska upphöra, om det nu blir så att man drar in det här. Jag vet inte om man ska ställa det mot det här med anhörigstöd och träffpunkter. Jag vet inte. Det måste finnas pengar till båda, tycker jag.
Mm. Det är ju träffpunkterna och sen är det anhörigcenter. Mm. Och sedan är det väl demensföreningen också, jag menar, som påverkas av det. Så det drabbar ju äldre och sårbara i första hand.
Absolut. Vi pratar just om det, att det är hemska tider nu. Att vi har tre nämnder som behöver spara på omkring 100 miljoner kanske, om det stannar där.
Har du någon förståelse för att Gävle kommun behöver spara?
Jag har ju förelärt sig lite politiskt själv för en väldans massa år sedan, mitten på 80-talet. Då fick man ju en bra insikt i det här, hur det går till inom kommunen. Ja, det är klart, jag har en förståelse för det. Absolut, det har jag. Det är lite tragiskt tycker jag, för att äldre och sen har vi ju liksom, jag menar, det är så mycket i kommunerna, det är skolan, det är allt. Va? Så att det är tragiskt.
Ja, nu har jag slagit mig ner hos Hans Ström återigen. Och du hade synpunkter på att bli trodd på som politiker.
Ja, politikerna säger ju att i den här situationen så vänder man på alla stenar. Pandemin som vi hade var väldigt, väldigt jobbigt för väldigt många människor. Men det visade en sak i alla fall. Kommunfullmäktige och nämnderna fungerade med bara 50% personer. Utan att demokratin blev lidande på något sätt. När ska man ta tag i den grejen? Och det tar tid. Och det, ska det vara klart till valet 2026, då måste man göra det nu. Och då kan vi börja tro på politikerna att man verkligen försöker banta och vända alla stenar.
För det där är en sten som man inte har vänt på, det är så du menar?
Absolut inte. Man har börjat prata om att man har tittat på tjänstemannasidan. Men när det gäller politikerna, de rör man inte.
Okej, tack ska du ha för den synpunkten. Jag, Ulli Hedin och Jan Miljus, nu har ni varit här en dryg timme.
Ja.
Vad har ni fått för intryck? När det gäller träffpunkterna, ja, framtid menar jag.
Träffpunkterna är ju, det är viktigt att man har gemenskap. Och träffpunkterna är ju ett medel för att få gemenskap. Det är ju inte det enda medlet. Det finns ju andra gemenskaper också såklart. Men det är det härliga gemenskap här.
Är det ditt intryck också?
Absolut. Nu har jag pratat med ganska många. Och de säger att det här är alternativet att sitta själv hemma. Mm. Eller på en parkbänk som de sa. Mm. Så att det är absolut. Helt enig.
Nu ingår ni ju i alliansen som styr i Gävle, men hur eniga är ni där?
Vi är eniga när det gäller att vi behöver spara. Det är precis som jag sa vid ett bord, att vi har tre nämnder som måste spara så ofantligt många miljoner. Och där måste vi titta på vad som kan sparas. Men jag tror inget parti vill ju försätta någon i ensamhet. Mm. Så vi är
men har ni vänt och vridit på möjligheterna att till exempel skaffa billigare lokal än den här på Kaplansgatan? För den där var ganska dyr.
Ja, vi har diskuterat det, både ordförande Eva Elander och jag, och vi har diskuterat det i gruppen. Och det är väl där vi håller på att landa, att vi försöker hitta ett billigare alternativ helt enkelt för träffpunkten som sådan. Det är inte så viktigt att det är just de här lokalerna, men att de är tillgängliga för de äldre.
Tack så länge då.
Ja, tack själv.
Tack.
Ja, nu befinner vi oss återigen på träffpunkt för seniorer på Kaplansgatan i Gävle. Och här är det fullsatt. Och gäster idag är kommunalrådet Jörgen Edsvik och Eva Elander som är ordförande i omvårdnadsnämnden. Vi ska lyssna lite grann vad som sägs vid det här bordet.
Vi pratar om hur länge man har gått här och hur ofta man går hit.
Ja, och du som sitter här, du heter
Bo Andersson.
Och du är stranjast här, eller?
Ja, två gånger i veckan går jag hit.
Det är väl ganska mycket stranjast.
Ja, ganska mycket. Ja.
Vad har du för förväntningar på det här mötet då?
Ja, mina förväntningar är ju om beslutet nästa vecka att det här blir kvar, naturligtvis. Okay. Det är så bra här, välskött och fint, och tänker på alla som går hit mer än mig, att de ska ha någonstans att gå. Så att förväntningarna av det här mötet är... Jag ska ställa några frågor till Jörgen och få svar på vad jag kan ställa en direkt nu kanske. Som gammal trogen socialdemokrat så vill jag ha svar på vilket förslag kommer ni att lägga på nästa vecka när beslutet ska tas.
Då får vi höra vad Jörgen Edsvik säger om det då.
Jag tror att man redan den här veckan kommer att få underlag till beslut. Och det är ju inte jag, utan det är ju nämnden som kommer att fatta det beslutet. Men jag har sagt så här, att går det att hitta ett sätt där vi kan rädda träffpunkten, och då ska vi göra det. Och finns det ingen möjlighet, då ska i alla fall inte alla träffpunkter bort. Det är mitt bud. För det har spridits ett sån bild i Gävle att alla träffpunkter ryker. Och det får inte hända. Problemet vi har är att vi måste försöka hitta 300 miljoner 2024. Men en kommun är ju stor, va? Så att man kan ju inte hitta 300 miljoner på ett ställe förstås. Och man kanske inte ens kan hitta 10 miljoner på ett ställe. Det är ju det. Så nu letar ju alla liksom både kaffepengar och större pengar vad man kan göra.
Men om jag får ställa en följdfråga, hur många miljoner skulle det innebära att antalet träffpunkter bantas?
Ja, du får ju prata med nämndens ordförande, men det kanske är en däromkring.
Då känns det ganska tryggt, för kommer Socialdemokraterna att lämna förslag på att det här blir kvar, så då blir det.
Du hitta en annan besparing som inte drabbar medborgarna lika direkt, så är det bättre såklart. Men det är ju liksom, det ligger tungt ansvar nu på tjänstepersonen att hitta de förslagen, för vi måste ju få en pengar, annars blöder vi ju som, ja, ni vet hur det är med hushållsekonomin, det går ju inte hur länge som helst, va?
Men du, apropå ekonomin då, hyran här, hur mycket är den? Och följdfråga på det, det är ju ett bra läge nu för att förhandla om hyran.
Ja, jag lärde mig igår att hyran här på Kaplansgatan är åtskilligt mycket högre än på Brunnsgatan.
Ja, jag vill ha ett svar på det. Hyran, det är ju läge att förhandla om hyran här nu med fastighetsägaren, därför att skulle det här försvinna blir det ju tomt, och även om det ligger ett avtal idag som är några år framåt i hyran, så kan man ju förhandla även under avtalstiden. Så mitt råd är att förhandla om hyran, jag får ner den kanske ett antal tusenlappar.
Det är värt att titta på. Man kan ju även titta på andra lokaler om det är så, om det är bara hyresfrågan. Men
den här lokalen är ju bra. Bra profil, bra för alla som är rullstolsbundna, rullator, och så titta på hyran.
Och förflytta mig till ett annat bord och lämna bordet där Jörgen Edsvik sitter och försöka byta ett ord med Eva Elander som är omvårdnadsnämndens ordförande. Eva Elander, hej.
Ja, hej.
Vad har du för förväntningar på den här tillfället?
Ja, jag har ju förväntningen att jag ska få de här protestlistorna och så prata med lite seniorer. Jag var ju här på träffpunkten för bara några veckor sedan och pratade då med väldigt många också.
Kommer ni att ta intryck av protestlistorna?
Ja, men det är klart. Vi visste ju redan innan hur viktig den här verksamheten är, och det har ju blivit liksom ännu mer tydligt de senaste veckorna att det här är en verksamhet som många verkligen värdesätter.
Vi får se vad ni kommer fram till. Ja. Det är nästa vecka som nämnden ska ta beslut, va?
Ja, det stämmer.
Och det kommer inte till fullmäktige, va?
Nej, utan det här beslutet äger ju omvårdnadsnämnden. För det är ju vi som behöver ta ekonomiska beslut. Och det kan man väl säga att hade det funnits alternativ så hade det ju inte för mig som socialdemokrat varit ett alternativ alls att spara på förebyggande verksamhet. Utan det är ju för att vi måste hitta besparingar som är möjliga att genomföra. Men vi har lagt ett stort tankearbete på och göra det så klokt som möjligt.
Okej, tack så länge. Ja, nu intog Jörgen Edsvik och Eva Elander podiet med mikrofoner. Nu så ska Gunilla Forsell lämna över listorna med protester mot nedskärningar.
Jag har blivit ombedd att få lämna över de här listorna, och jag har plockat upp en massa synpunkter jag har hört ifrån alla som vi som går här. Och jag vill nog säga så här, Sverige har varit välfärdsland. Det är vi pensionärer som byggt upp landet och som nu håller på att monteras ner. Nu finns det inga pengar att göra vardagen meningsfull och skapa livskvalitet för oss. På träffpunkten och anhörigcenter har vi fått livskvalitet och gemenskap med mera. De flesta här i lokalen har arbetat och byggt upp samhället. Vi har klarat oss utan socialbidrag som var skamligt att söka. Om jag minns rätt fick man inte räkna ATP-poäng förrän vid 25 års ålder. Och därför finns det många så kallade fattigpensionärer. Vi har alla varit med och byggt upp välfärden. Nu ska det dras ner. Finns inga pengar längre. Skyll inte bara på inflationen. Sopa trappan uppifrån och dra ner på alla mellanchefer. Vad gör de egentligen? Har de någon ekonomisk kompetens? Jag själv var gift i 52 år när jag miste min livskamrat. Vi hade anhörigcenter som hjälpte oss under hans sjukdomstid, många år. Och efteråt kunde jag gå dit och få träffa medmänniskor som hade upplevt samma sak. Och det var ju väldigt värdefullt. Och sedan så blev det träffpunkterna. Här träffade jag nya vänner och bekanta i min ålder. Rör inte träffpunkterna som ger oss livsgnistan. Vart ska vi ta vägen? Ska vi söka dagverksamhet eller sitta på vår kammare och tappa livsgnistan? Men då blir det ju sjukvårdens ansvar. Vid senaste valkampanjen fick vi höra att invandrarna var en investering. Då alltså måste vi pensionärer vara en kostnad. Kom ihåg att en gång i tiden var vi också en investering. Nu är det dags att vi får avkastning. Tänk om och tänk rätt. Ni ser att protesterna är många. Rör inte träffpunkterna och anhörigcenter. Här har jag en lista på 422 som har skrivit under. Varsågod.
Applåder där för Gunilla Forsell. Och nu så tar de emot de här listorna. 426 namn. Marita Möller, du tog upp det här med Gävle som en äldrevänlig kommun.
Absolut, ja.
Hur ser du på det här besparingsförslaget då? Eller ja, det är inget färdigt förslag ska jag säga.
Nej, jag hoppas att det inte blir av. Jag tycker inte, och jag tycker inte man har rätt att dra ner på det här eftersom man engagerade sig. Folk for till Bryssel för 3 år sedan och då var det en del i ett större projekt. Jag vet inte hur många kommuner i världen över som har det här. Så att det är ju det sista man ska rucka på.
Nu fick vi ju besked från Jörgen Edsvik att alla träffpunkter inte ska läggas ner.
Nej, det får vi hoppas.
Ja, då någon kommer att finnas kvar.
Ja, det får vi hoppas.
Ja, du är engagerad i...
Nej, jag var med då och översatte, för då var det ganska mycket liv och rörelse. Man gjorde såna här informationsblad. Och eftersom jag kan olika språk så översatte jag en del av dem här och så vidare. Därför jag känner till det. Sen har jag inte varit så aktiv här. Jag har en massa andra aktiviteter. Men ibland går jag hit och jag tycker det är väldigt trevligt.
Låter bra. Tack för ordet.
Tack själv.
Jag är Eva Elander i omvårdnadsnämnden och Jörgen Edsvik. Ni har just avslutat mötet här på Kaplansgatan, träffpunkten här. Vad är ett allmänna intryck bara?
Nej, men det är ju många seniorer som berättar om att det här är en väldigt viktig verksamhet för dem och vad den har betytt för dem i olika skeden av livet. Och man funderar ju mycket kring vad ska de ta vägen om den här lokalen inte finns kvar och liknande.
Men publiken här, det var väl ungefär 60 tror jag, någonting sånt där. De fick ett löfte av dig, Jörgen Edsvik, nämligen...
Vi som socialdemokrater kommer inte medverka till att alla mötesplatser för seniorer försvinner i Gävle kommun. Och vi vet att det sprids ett sånt rykte idag, både bland seniorer och bland en del politiska partier. Och det är inte vår ambition. Än så länge är det inte klart om det försvinner någon mötesplats eller om det möjligen försvinner en. Och det kommer att avgöras i nära tid då.
Det är nästa vecka som nämnden sammanträder och har det här på sin dagordning, eller hur?
Ja, det stämmer. 27 mars, och det är ju också ett öppet möte, så dit får man ju gärna gå om man vill det. Det börjar klockan...
Ja, var ska man hitta er då?
Ja, men på Magasinsplan 19, det är Gevalias gamla kontor längst ner där, vid kaffefabriken. Så där klockan 1 börjar nämnden, så det går jättebra att komma dit. Spännande. Om man så önskar.
Ja, du fick också ett förslag av en mötesdeltagarna här om att börja omförhandla hyra, för just Kaplansgatan har ganska hög hyresnivå, har jag förstått.
Ja, precis. Det var ett bra kreativt förslag från en deltagare här om att man kanske kan se över hyresnivåer och föra en ny förhandling. Nu är de skrivna på några år, men det kan ju ligga i flera parters intresse att hitta lösningar då, istället för att lokaler blir tom. Så det var ett bra förslag.
Visste ni som politiker, och kanske om ni talar för tjänstepersonerna också, att det var så populära ställen de här två?
Ja, det vet vi. Vi har varit här förut, både jag och Eva engagerar oss mycket i seniorer. Och jag som ansvarig för äldrevänlig kommun träffar seniororganisationerna hela tiden. Jag tror det är fjärde eller femte gången jag är på den här mötesplatsen. Så jag vet att de är otroligt måna om att få ha kvar den. Att man tycker om den här platsen, social samvaro, bra personal, säger flera, bra fika, säger några, och bra läge, säger väl alla, typ.
Det är så lämpligt att en lokal är på söder och en här på norr.
Men en intressant sak var, vid ett bord var de väldigt, väldigt delade mellan två deltagare som tyckte, som hade andra förslag på platser, och två deltagare som sa att det måste vara precis här. Så där var det lite mer splittrat.
Ah, okay. Ja, igår så kom det synpunkter på att varför inte flytta till någon lokal som Gavlegårdarna har.
Ja, men det hörde jag också, precis som Jörgen säger, så jag hörde flera. Dels att det här är ju en perfekt lokal och försök få ner hyran på den, men alltså andra säger det är ju inte lokalen som är det viktiga, utan verksamheten och personalen och volontärerna och allt det man har i. Och då sa man också till exempel, ja men mitt emot här har ju Gavlegården en tom lokal och liknande.
Ja, så att, i adjunkterna.
Ja, men vårt politiska medskick har alltid varit det, verksamheten är viktigare än liksom, det behöver vara en tillgänglig lokal, men det viktigaste är ju naturligtvis en bra verksamhet, och det pågår ett stort jobb för att spara lokalkostnader i kommunen.
Mm. Okej, tack så mycket så länge då. Ska släppa vi iväg er.
Jajamän.
Anna-Lotta Larsson i Peter Lemarks just vid den här tiden varje år. Nu ska vi ha Johanna Wågström på SVT på tråden. Hej Johanna.
Ja, hallå.
Hej, välkommen till Seniorradion.
Tack.
Du var ju en av två generaler, kallades ni, för det stora journalistseminariet i fredags och lördags. Så ja. Är livet tomt och innehållslöst nu då?
Ja, lite. Det har varit ett par dagar efteråt med tillbakablick och reflektion och lite tomhet, ja. Mm.
Det heter ju Gräv 24. Kan du berätta för våra lyssnare, vad var det där?
Ja, men Grävseminariet är en årlig konferens där för grävande journalister och för den grävande journalistiken. Där journalister från hela Sverige samlas och det erbjuds en massa föreläsningar. Så man går på föreläsningar av och om grävande journalistik. Och sen så är det också en guldspadegala på kvällen där man delar ut pris till de bästa gräven under året.
Det är lite som Oscarsgalan eller Guldbaggegalan ungefär.
Ja, ja. Precis. Mm.
Men det var väldigt välbesökt, va?
Ja.
Hur många deltagare var det?
Men det var närmare 600 deltagare. Mm. Så det var vad vi hoppades på.
Ja. Och späckat med föredrag eller föreläsningar.
Ja, verkligen. Och det tror jag var någon sorts rekord nästan. Jag vågar inte riktigt svära på att det var det, men vi hade bjudit in väldigt många föreläsare och fler än året innan, så att det var liksom väldigt många seminarier som erbjöds och många föreläsare från olika medier.
Du var ju naturligtvis inte ensam i arrangörsgruppen. Hur många var ni egentligen som höll på med det här?
Vi var 36 stycken.
Oj,
som jobbade med det här under ett helt år. Och det var ju från de olika lokala medierna i Gävle. Arbetarbladet, Gävle Dagblad, P4 Gävleborg och SVT Gävleborg.
Just det.
Och det är det som har varit så fantastiskt, tycker jag, och liksom våran framgång, att så många var beredda att engagera sig i det här. För det här har ju gjorts ideellt. Det är ju utanför arbetet. Det är ju inte redaktionernas gräv, utan det är föreningen Grävande Journalister.
Ja, så det har varit kvällar och helger då?
Ja, och luncher. Och ja, det har varit ett ideellt arbete. Mm. Och det, grunden till våran framgång tror jag är att så många beredda att göra det här för journalistiken.
Spännande. Det var två journalister som har dokumenterat läget i det ockuperade Mariupol. Lori Hinnant och Vasilisa Stepanenko. Var det lite av höjdpunkten, eller hur ska man se det?
Ja, det var i alla fall en av höjdpunkterna. Deras berättelse och deras bilder. Det var ju de enda internationella journalister som var kvar inne i Mariupol när det belägrades av Ryssland. Och de har ju med sig ett otroligt starkt material och starka bilder därifrån. Och det går inte att liksom titta på det här eller lyssna på dem utan att bli väldigt berörd.
För det blir deras...
Det märktes ju.
Ja, förlåt. Ja, fortsätt du.
Ja, nej, men det märktes ju, för när de höll sin föreläsning, det var ju själva invigningen, de var ju huvudtalarna, så möttes de ju av stående ovationer. Mm. Så det var starkt, det var definitivt en höjdpunkt.
Men deras dokument var nominerat till andra priser också, va?
Jag
såg någonstans. Ja.
De vann ju en Oscar för den här dokumentären 20 dagar i Mariupol, bara några dagar innan.
Ja, ja. Det stämde ju bra då med deras framträdande här i Gävle.
Verkligen, det var bra timing.
Ja. Johanna Wågström, tack ska du ha för att du var med i Seniorradion.
Tack och fortsätt, för att du fick vara med.
Du får fortsätta pusta ut nu.
Ja, tack så mycket. Det ska jag göra.
Nu blir det här.
Reklam.
Hej,
Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Några ord ifrån våra sponsorer. Välkommen säger vi till Kerstin Norlin.
Men tack så mycket.
Du leder en studiecirkel som heter Axplock ur livet. Det får du berätta mer om. Det låter spännande.
Ja, jag tycker mycket om titeln på mina cirklar. Det är inte bara en. Jag har faktiskt 3 cirklar nu.
Med samma rubrik?
Ja, exakt. 2 här i Gävle och 1 i Ockelbo. Mm. Vi ses varannan vecka. En par timmar. Och då har vi till varje träff så har vi ett tema som vi har tänkt kring och planerat kring. Och när vi ses så delger vi varandra berättelser ur livet. Och det kan vara från barndomen, uppväxten, men det kan även vara här och nu. Ett tema som jag ännu inte har använt, som jag tycker ska bli riktigt spännande, och där vi tror jag behöver lite extra tid kanske, det är tankar om min samtid.
Fascinerande.
Ja, jag tror att det kan ta tid. Ja. Det blir mycket resonemang. Så
kanske
gör det.
Särskilt i dessa tider då?
Ja, jag tänker det. Mm. I 3 år har jag hållit på med det här. Så några har varit hängt med alla 3 åren.
Okay.
Mm. Det här började då lite grann genom att min man har haft skriva cirklar, konceptet skriv ditt liv. Mm. Och det är ju lite samma sak, att man utgår från ett tema. Och där skriver ju deltagarna en text då. Så att där är det mer fokus på textens innehåll och form och alltså att utveckla sitt skrivande.
Mm.
Och det där har jag ju hört genom åren att det har, vad mycket det har betytt för deltagarna.
Mm.
Och då tänkte jag att ja, men alla människor kanske inte vill, tror sig förmå att skriva. Men alla kan nog berätta.
Mm.
Så där föddes idén. Vi genomför ungefär samma koncept, men vi har inget alltså att vi skriver. Däremot, som du ser, så sitter jag här med min lilla skrivbok som är något tummad nu. Jag har märkt genom åren här, för jag är själv med som deltagare.
Ja.
Funderade jag mycket på i början, men jag är jätteglad att jag har valt att göra det. Att jag är med själv som deltagare. Och då så sitter jag gärna med papper och penna när jag ska planera ett tema.
Gör någon sorts mindmap.
Ja, du ser, du ser hur det ser ut här.
Ja. Det är fullt med klotter och sen är det små pilar och cirklar och grejer.
Och nu förstår du så blev det dessutom hjärtan. Jag har suttit på morgonen här nu och planerat inför morgondagens cirkel. Och då har vi temat mamma.
Mm.
Så nu har jag börjat.
Då kom hjärtan upp.
Ja, då kom hjärtan. Min mamma gick bort för 1,5 år sedan.
Mm.
Så då sitter jag och tänker. Och jag tycker jag funkar så. Jag tänker bättre. Det kommer till mig mer när jag har papper och penna.
Mm.
Flera av deltagarna har också med sig. Inte alla, men många har med sig en liten lapp. Så.
Ja,
en liten minneslapp. Och det roliga är att nästan aldrig behöver man titta på sin lilla lapp.
Okej.
Nej, utan den är nog med som ett stöd.
Mm. Lite reserv att ha i bakfickan.
Ja, ja, men visst. Ja, en del teman upplever mina deltagare ganska svåra. Om de är lite mer, vad ska jag säga, de är inte så konkreta, lite mer abstrakta teman.
Har folk lätt att, för det handlar ju, så vet jag förstår, lite om att lämna ut sig själv.
Mm.
Är det svårt för en del? Eller?
Det kan det
då
vara.
Då kanske inte man är med i en sån här
cirkel. Nej, exakt. Jag tror man behöver ju vara nyfiken på livet, beredd att dela med sig. Nu startade jag ju princip direkt efter pandemin. Det fanns ju ett uppdämt behov av att ses. Och jag tycker det här att samla människor kring någonting som jag upplever som meningsskapande, meningsfullt, och för andra också. Jag tycker det är så mycket värt. Mm. Jag känner ödmjukhet inför mångas berättelser, beskrivningar av händelser i livet.
Hur länge håller de på?
Varje deltagare.
Ja.
Ja, jag brukar
skifta väl, förstår jag.
Naturligtvis, ja. Beroende på tema. Det kan ju vara gånger där någon pratar upp mot en kvart, till och med längre, men någonstans kring 10 minuter.
Mm, mm.
Så brukar jag så, jag har gjort så när jag startat upp cirklarna, att då har jag tagit tid första gången. Och det gör jag ju inte sen, det skulle jag aldrig åka. Men det är bara för att vi själva ska få en känsla av, och så har de fått gissa.
Hur länge höll du på?
Hur länge tror du att du har pratat
just det.
Nu?
Ja.
Det har väl stämt ganska så bra.
Okay.
Jag menar, där är vi ju lite olika. En del kan ju prata lite hur länge som helst. Mm. Ja. Och av respekt för allas vår tid. Så ibland kan jag behöva stoppa någon så att vi alla ska hinna med.
Mm. Mm. Ja, men tidsuppfattning och prata är ju lite intressant för oss radiomänniskor. Därför att ibland så, när vi har intervjuat någon så säger jag, men jag hann ju inte säga någonting. Så har de ändå hållit på i 10-12 minuter, vilket är ganska långt i radiosammanhang.
Jo,
så man vet inte riktigt själv hur länge man håller på.
Nej, och just i radio, i och med att det är så väldigt begränsat med tid. Och så kan jag tänka mig det här när man stänger dörren. Och just det, jag skulle ju ha sagt det också.
Så är det ofta.
För oss blir det ju mer så att man kan komma tillbaks.
Ja. Men du nämnde ämnen eller teman som var mera svårare än andra. Vad kan det röra sig om då?
Ja, ta till exempel temat. Hade här nyligen ett ämne jag tycker det pratas för lite om.
Jaha, så där.
Mm.
Just det.
Mm. Eller temat mörker. Det är ju mer abstrakt.
Ja.
Till skillnad mot mamma.
Mm.
Farfar, grannen, ett föremål från mitt barndomshem.
Okay.
Det kan man ju lättare mana fram minnet och beskriva och kanske få en hel del minnen kring.
Mm. Mm. När du säger mörker, då måste det bli en väldigt spännvidd mellan berättelserna.
Ja, verkligen. Jag kommer ihåg själv vad jag berättade. Därför att det som kom till mig då, det är att det finns en plats i Norra Dalarna som heter Mörkrets fjällby.
Ja, det visste jag inte.
Ja. Närheten av Njupeskär, det här fallet.
Mm.
Ja, där vi var för många år sedan. Så det var det som kom till mig. Så visst kan mörker.
Mm.
Alltså det är ju alltid fri association.
Ja, men det kan vara frihet, det kan vara hot och alla möjliga
saker.
Ja.
Ja, jag vet att innan jag startade så tänkte jag, jag går ut och googlar lite. Finns det något liknande? Det enda jag kom till, det var nog Sankt Lukasstiftelsen. Stockholm hade något samtalsgrupper med något liknande upplägg. Men det uppfattade jag mer av ett terapeutiskt slag.
Sankt Lukasstiftelsen är ju
terapiinstitution. Och det är ju absolut inte det här. Jag har ju inte de, inte de ambitionerna eller kunskaperna eller någonting.
Mm.
Sen är det naturligtvis så att vissa teman, det leder ju till att någon kan bli ledsen och så ibland.
Mm. Mm.
Det är det, men ja.
Och det är okej.
Det är okej och det tar vi hand om.
Mm.
Och sen som du säger, det här när man startar en grupp och att våga berätta hitta och så vidare. Det är ju som med alla grupper att de behöver tid för att bli trygga, som man säger, en trygg grupp. Mm. Och att man litar till varandra och visar varandra respekt i det här. Och det man tränar på, det är ju naturligtvis att planera sig en berättelse, men framförallt lyssna.
Att andra,
ja, att aktivt lyssna, för så fort någon har berättat så uppstår ju liksom frågestund eller reflektioner. Så att ja, vi tränar ju på att lyssna också.
Mm. Hur många är ni i gruppen?
Hörru, du, vi ligger nog kring, ja, jag har någon grupp som är uppåt 7-8 nu, men någon grupp med bara 5 och en med 6, ja, där runt. Mm, och det är väl vad man brukar säga är en bra storlek för, ja, en samtalsgrupp.
Man brukar säga max 8.
Ja.
För då vågar de flesta prata.
Ja, ja, precis. Sen har jag också märkt det, och tror jag Jan skulle kunna säga också om sina skrivarcirklar, att när vi som ledare tycker att nu är det slut på den här cirkeln, då tycker inte deltagarna det. Alltså, nej, men jag tror att när man delar mycket av sitt liv med andra så kan gruppen bli så tajt. Man vill fortsätta. Mm,
mm. Hur hanterar ni det då?
Ja, till exempel, en av mina berättarcirklar är en före detta skrivarcirkel som jag har haft. De vill absolut, alltså man ser vad de är tajta med varandra. Och, ja, och så att de fortsätter med mig då.
Just det.
Mm. Så är det. Ja, nej.
Du och din make Jan Erlandsson, som du nämnde, har ju de här bokcirklarna och, ja, och skriva för livet och sådär. Mm. Är ni ett par som brinner för cirkelstudier eller cirkelgemenskap? Det låter så för mig, bara spontant. Sådär.
Ja, jo, men det är nog framförallt Jan, och han har väl inspirerat mig i det, men vi har ju båda den bakgrunden att vi har jobbat som ledare med människor, barn, ungdomar, vuxna,
ledare
inom skolan, skolledare, ja. Och det har man ju gärna med sig, och det här att man känner att man kan leda människor, att det betyder mycket. Mm. Varje grupp, det här jag har kan ju tyckas enkelt, det skulle ju vilka som helst kunna samlas kring, men alla vill inte ta ett ledarskap.
Precis.
Nej.
Men det är det du som tänker ut temat?
Ja, några har jag snott från de skriver. Okay. Ja. Men många har hittat på själv, och några har jag fått av deltagare också. Mm. Och där behöver jag nog återigen göra en inventering så jag får in lite mer tema. Men sen har jag tänkt det också att, ja, den här gruppen som har hållit på 3 år, man kanske kan börja om. Alltså,
ja.
Till exempel temat grannen. Ja, det fanns väl fler grannar när jag växte upp. Ja,
precis.
Man kan komma på nya vinklingar. Ja. På.
Så folk de blir ju sammansvetsade, förstår jag.
Ja.
Och vill gärna fortsätta.
Ja.
Vet du någon som har fortsatt, så att säga, inte i din regi utan på egen här, rent privat?
Ja.
Jag har blivit kompisar helt enkelt, eller
nej,
goda vänner.
Nej, men jag har en deltagare som var med ett tag i början för 3 år sedan, men hon jobbade så var svårt med tider. Men hon har hört av sig till mig, så att jag tror faktiskt att hon skulle starta något liknande själv. Sen har jag inte träffat henne, så jag vet inte.
Du, vad är det för spridning på åldrar då?
Nu, då får jag se, har jag någon som jobbar nu? Nej, jag tror inte det. De är nog från, ja, det är nog pensionärer. Ja. Alla jag har. Nej, fel. Mm. Helt fel.
Jaha.
Jag har ju någon som jobbar här i närheten.
Okej.
Okay. Mm. Ja, ja, ja.
Men de flesta är 65 plus.
Ja,
Men kvinnor?
Ja, jag har 2 rena kvinnogrupper. Men sen har jag en mixad.
Mm. Mm. Är det medvetet som du har gjort en kvinnogrupp, eller?
Nej, det har bara råkat bli så. Ja. Jag menar, inom cirklar och kultur överhuvudtaget, så kvinnor söker sig mer till sådana sammankomster, tror jag. Är min erfarenhet.
Ja, men det är väl kvinnor som bär upp kulturen, brukar man ju säga.
Ja.
Det, i alla möjliga
sammanhang. Ja, och kanske som har större lust och behov av det här med att socialt komma samman och så. Mm. Ja.
Hur anmäler man sig till det här då, om man är intresserad?
Då kan man höra av sig till mig eller till ABF.
Mm.
ABF.
Det är ABFs regi.
Ja, ja, det är det.
Okay. Mm. Är det kö? Eller är det...
Nej. Det här är ju ganska nytt. Så i början, när jag startade det här, det var ju svårt att ragga deltagare. Jag gick ju till och med ut i Radio Gävleborg, vet du, på Sök och Finn.
Sök och Finn naturligtvis.
Ja, så då fick jag lite deltagare där. Ja. Nej, men sen så sprids det ju via, och sen har jag varit med på lite pensionärsmedlemsmöten.
Men om man hoppar in i en grupp, om jag skulle göra det, kan jag menar, de har ju redan lärt känna varandra.
Ja, det är inte så himla lyckat.
Nej. Man måste vänta tills det startar en ny omgång.
Jag skulle nog hellre tänka att jättekul om vi kunde starta en ny grupp i höst. Ja,
just det.
Ja, och det är som sagt bara att höra av sig till ABF.
Då så, Kerstin Norlin, då säger jag stort tack för att du ville komma hit och berätta. Axplock ur livet.
Så säger vi.
Nu blir det ett smörsång av bästa kvalitet. Perry Como, om det är någon som kommer ihåg honom.
It's a lovely day today. So whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do, something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
It's a lovely day today, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true.
And I hope whatever you've got to do,
something that can be done by two.
For I'd really like to stay.
It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
But if you've got something that must be done,
and it can only be done by one,
there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying,
what a lovely day for saying,
it's a lovely day for saying,
it's a lovely day.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Det var en längtan att söka sanningen och få veta mer som redan under åren som valsverksarbetare i Forsbacka drev mig till att söka rötterna till den musik som de brittiska banden gjorde covers på. Det var samma längtan som senare i livet drev mig att vidareutbilda mig, forska och doktorera. Tidigt hittade jag plattan The Best of Muddy Waters och jag visste att den här måste jag ha. Från den ska vi spela Rolling Stone.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love, oh, love, showing up. Baby's house, and I sat down, oh, on her step. She said, "Come on in now, buddy. You know my husband just not left. Showing up just not left. Showing up just not left. Oh Lord, oh well, oh well." Just before I was born, I got a boy child coming, gonna be a rolling stone. Showing up, be the rolling stone. Showing up, be the rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there.
Det var den låten som gav The Rolling Stones sitt bandnamn. Och jag börjar förstå lite mer av The Rolling Stones covers på låtar som I'm a King Bee, Little Red Rooster med flera, med munspel och bottleneck-gitarr. Jag läste också baksidestexterna till de plattor jag köpte och lärde mig snart en del om hur livet gestaltade sig för bluesångarna och namnen bakom artisterna. McKinley Morganfield, eller Muddy Waters, var ett namn som ofta syntes även på andra artisters plattor. Liksom Willie Dixon, som väl får anses som bluesens gudfader, får man väl säga. Han var inte först, men han var störst. Och i senare avsnitt kommer jag återkomma till Dixon, som ofta samarbetade med Memphis Slim, eller John Len Chatman, som var hans egentliga namn. Slimman var pianist och för det mesta mycket rockigare än det vi nyss hörde från Muddy Waters. Så vi kan väl lyssna på Memphis Slim i Rock and Roll in the House i en inspelning från 1962, gjord på klubben Ottawa Maillet i Paris. Och det är Willie Dixon vi har på stor bas. Mm.
featuring Wee Willie Dixon on a contrabass. The House Squad.
För övrigt Memphis Slim som spelar vår signaturmelodi Dedication to Pete Johnson. Men jag tänkte återgå till Muddy Waters. Han kunde locka på land med rätt bra, och det där han var Muddy som myntade uttrycket The Blues Had a Baby and they named it Rock and Roll. Vi hör honom i Preston Foster's I've Got My Mojo Working. Working.
Got my mojo working. Gud vad det svänger. Nu är det dags för veckans panel. Då säger jag välkommen
svängiga till... panel.
Svängiga panel, ja precis. Här kommer åsikterna att svänga från vänster till höger eller upp och ner. Kicke Larsson, du är konstnär och tidigare kulturpolitiker, va?
Jajamensan.
Bosenna Meschinski, du kommer från folkbildningshållet.
Bland annat. Bland annat, ja. Med mycket näringsliv också.
Okej, okay, ja. Conny Persson... tidigare bibliotekschef och ja. Vad heter det? Antikvarist eller?
Antikvariatshandlare kan man säga. Ja.
Välkomna, hur som
Boksamlare.
Helst.
Tack. Bokenist.
Bokenist. Mm. Ja. Vi ska prata passligt nog lite om kulturen. Och min fråga är kulturen på väg att marginaliseras? Alltså vi har sett en rad stora tidningar och även små lägger ner sina kultursidor. Skötakorren, stor ansedd tidning, liksom Västmanlands läns tidning. Och jag pratade med Christian Ekenberg på Gävle Dagblad, men han trodde inte att kulturkännare i GD var i farozonen. Men vad som helst kan hända. I Sandviken så halverar man antalet utställningar.
Ja.
Och så. Och är det så här... Ja, dessutom i Sandviken så säger ju ansvariga att det är för att vi vill utveckla kulturen.
Mm, helt
ja.
Fel.
Ja. Vart är vi på väg? Du får ja, göra en spaning, Bosse.
Ja, jag läste Camilla Dahl idag också i tidningen. Hon är ju alltid bra, klok människa, satt saker mot varann. Men alltså, visst blir det ju neddragningar, tyvärr. Det har ju redan börjat på alla områden, tycker jag. Och det är tråkigt, alltså... Folk protesterar. Jag är väl inte direkt med och protesterar. Men jo, anhörigcenter har jag skrivit på en lista för. Mm. Det är inte kultur, men ändå, det snuddar. Så att det är jättetråkigt. Jag vet inte vad vi ska göra med än protestera.
Vi tar bort småcheferna. Mm. som försöker att styra och ställa. Som i Sandviken så har vi en som heter Noble som hugger allting. Och Daniel Palmberg som har varit en alldeles utmärkt intendent som vi säger. Men hon påstår att det finns inte någon sån titel. Så honom kommer hon att placera på undantag. Och man skär ner något otroligt alltså.
Sandviken har varit ganska blomstrande.
Ja, men det har ju varit betydligt bättre än Gävle. Men så, hon har ju varit här också på regionen. Och nu sitter hon där och skär. Men kan ingen skära på henne också så att hon hamnar någon annanstans?
Nu säger jag som man brukar säga i radio. Hon är inte här och kan försvara
sig. Nej.
Men vi får ju tycka. Kan ha,
även under ledning av Lars Westerman.
Va? Ja, ja, men det var det underbart i Sandviken.
Så jag har skrivit på för spaning.
Får jag bara säga så här? Ja. Jag har varit på möte i söndags med distrikt från Länskonsten. Gästrikan Hälsingland. Och där har vi skrivit på en lista för Daniel Palmberg att han ska få vara kvar och sköta som han alltid har gjort utmärkt. Tack för mig.
Ja, om du återgår till mig då, så kan jag svara på. Jag tycker så här, grunden är liksom att det är framförallt liksom de politiska partiernas oerhört dåliga ideologi och sånt.
Och inkompetens.
Inkompetens kan man också säga, som man kan ta bland de största partierna, Socialdemokraterna, som fullständigt har tappat sin folkbildningsideal och kulturideal. Och det är någonting som jag verkligen... Jag gråter nästan när jag ser hur fruktansvärt dåliga de är på att se hur konsten och ideologin är verkligen betydelsefull för även för naturvetenskaparna. Det är ju liksom, det är fantasin och kreativitet och allt det här nya man måste uppleva och se för att få en annan dimension, va. Men de här politikerna, de går genom livet bara genom politiken, alltså från ungdomsgrupper och upp igenom och hamnar i riksdag och regering och sånt där. Det är det, alltså att...
Men har det blivit en förändring där? Eller har
om du går tillbaka till, säg, 15, 16, 17, 12, så har man hela tiden sett hur makten har gett konstnärer i stort sett en möjlighet att utöva konst. Det var ju alla furstar och regeringar och kungar och sånt har ju alltid satsat på det. Nu börjar de dra ner väldigt hårt, för de anser att kulturen spelar en sån roll för att skapa ett bättre samhälle. Ge idéer åt folk och sånt. Så att det är det de vill åt. De vill ha ett autokratiskt, auktoritärt samhälle egentligen. Med politiker som styr. Exempelvis Sandviken. Där underhuggare som är, kanske inte är så vidare får den stora chansen att...
visa framfötterna.
Visa framfötterna.
Men det är ju inte bara kommunalt finansierade institutioner. Jag tänker på gallerier. Galleri K är det väl senast.
Han lägger ju ner det. Han
klarar inte av det längre.
Nej, men han har ju inte fått några pengar.
Nej, precis. Men ändå så går det inte ihop.
Men Conny, det är ju inte bara sossarna. Det finns ju partier som är värre.
Nej, det var inte så jag menar. Nej. Utan det var bara, jag tog bara dem som exempel på ett stort parti som låg bakom en av de största kulturreformerna på 70-talet. Alltså bildningsreformer och kulturreformer och sånt där, kultur för alla och mycket möjligt, va. Nu har det vänt sig i motsats. Man drar ner på kulturskolorna och möjligheter för skapande för barn och ungdomar. Och det här är den mest farliga liksom, politiken de kan föra egentligen.
Men vet ni vad jag hörde? Det var Malin Iolito Persson som uttalas i det här programmet Sverige.
Ja, det är ett bra program.
Ja. Och då så togs det här upp. Och då så, för att tydligen höga chefer har ingen koll på kultur i Sverige. Bolagsstyrelse har ingen koll på kultur. Utomlands så är det pondus och har koll på kulturen. Fransmän, italienare, spanjorer. Sverige har inte en aning.
Ja, hon bor ju i Bryssel.
Belgien, ja visst. Ja.
Alltså GVs dotter. GV
jag vill bara säga det till lyssnare och även Bosanna och hela vår studie att det är inte bara socialdemokrater, jag menar det är ju fullständigt andra partier och många av dem är ännu värre.
Ja, det är det.
Utan vad jag bara tog som exempel på ett av de tidigare ledande stora partier som har drivit det frågan om kulturen hårt. Mm. Så var det. Så att de...
Men då säger vissa, ja men i dessa tider när alla måste spara, är det inte rimligt att kulturen får ta sin del av det?
Nej.
Nej, säger du. Vad säger du?
Jo, lite. Alltså, vi blir ju så många gamlingar. Mm. Vi måste ju liksom ta som hand. Ja, de måste ju hitta personal åt oss och allting. Ja, men det är ju bara en sanning som vi måste förstå.
Det har ingenting med det att göra.
Jo, men det, jag tycker att hela samhället hänger ihop, måste jag säga.
Så, vad säger Conny?
Ja, jag tycker att det ska bevaras fullständigt och byggas ut också. Det här handlar ju om långsiktiga frågeställningar. Ja. När de drar ner på kulturskolorna runt om i Sverige så är det en neddragning av det intellektuella förhållandet i hela Sverige. Ja. Alltså för kommande högre utbildningar och liksom fantasi och mycket annat.
Men vill inte du ha hemtjänst då?
Hemtjänst?
Ja,
jo, det kan...
man måste välja mellan kultur och hemtjänst.
Ja, men då
för att hårdra det.
Ja, för att hårdra då kan man minimera hemtjänsten och öka kulturen. Ja. Hellre kommer, skulle jag be...
Om det inte räcker.
Ja, men då finns det andra. Det finns pengar nämligen i samhället.
Ja,
beskatta de som har pengar. Ja. Ta pengar av stora multinationella företag som inte betalar någonting här. Microsoft och mycket annat och sånt här. Ja.
Mm, mm.
Det finns pengar, men inget parti driver frågan om att ta ut pengar av de som har och har oförtjänt mycket
som
pengar.
Vågar.
Bankerna till exempel. Och se Sandvik som tjänar pengar och ändå avskedar. Fullständigt galet.
Låt kulturen blomstra. Är det budskapet vi ska skicka?
Ja, annars blir det inget samhälle.
Det tycker jag ändå. Man får nog räkna med kanske någon liten neddragning, men inte så drastiskt som man pratar om nu.
Man måste ställa frågan så här, att det finns pengar.
Ja.
Ta därifrån.
Och jag hör du säger.
Ja.
Vi ska fortsätta lite grann åtminstone på kulturspåret. Ikväll. Så ordnas ett öppet hus om kulturfrågor och kulturarv i Sjömanskyrkan.
Mm, så är det.
Och det musikhuset.
Musikhuset heter det numera.
Ja, ja men det är fortfarande Sjömanskyrkan.
Ja, men så folk vet.
Och det är egentligen en Facebookgrupp från början som heter Rädda kulturen i Gävleborg från slakt.
Mm.
Och vi hade Sergio Manzanares här och berättade mer om det. Men i samband med det så ställde Ljusnans... ledarskribent Lilian Sjölund.
Mm.
Känner vi oss i Gävleborg som norrlänningar eller känner vi oss som någonting annat? Gävleborg, Bosanna, är du norrlänning eller är du svealänning?
Jag är Kulla i själ och hjärta, kommer aldrig bli någon annan.
Vad är du så?
Kulla.
Kulla, ja.
Ja, men, jag
men
bor
då är
i
du ju inte norrlänning, för Dalarna öppnas ju in
precis.
Till
Svea. Jag, i själ och hjärta är jag svealänning.
Ja. Vad säger Kiki?
Jag räknar mig inte till någonting.
Nej.
Jag är bara en medborgare i...
Det är en icke-fråga för dig, eller?
Ja,
okej. Conny?
Nej, jag känner mig inte som norrlänning.
Du är ju värmlänning, men då är du ju svealänning.
Herregud, jag har bott 5 år i Umeå och sånt där. Jag trivs jag väldigt bra, men det handlar ju om det klimat som var där också. Då, med film och konst och musik och jazzfestivaler. Mm. Och det var ju mer levande än vad det nästan var i Stockholm och Göteborg. Ja. Där, va? Så man kan inte... Norrland, det låter som liksom ett negativt ord. Va? Mm. Så var det ju så många författare skrev. Och många av stockholmare tycker väl, oj, oj, oj. Finns inget liv utanför tullarna ungefär. Va? Mm. Alltså det är helt sjukt.
Mm. De hade ju en låt nu med Mellon, Gävle killarna, Gävle trion.
Ja, precis. Just det. Persons
skicka
Frank.
Hem mig till Norrland, ja. Eller vad den heter.
Ja. Nej, tack.
Nej.
Jag tycker, skicka ner mig till Skåne, jag tycker säger jag. Närmare värme.
Det är ganska dumt att bunta ihop dem.
Ja,
sådär.
Det tycker jag också.
Alltså, jag trivs i Gävle. Det är inget tvekan. Det. Jag har bott här absolut större delen av mitt liv. Men i själ och hjärta är jag Falukulla.
Mm. Och då, apropå det så ska man inte säga Dalkulla, för det är väl en tårta på tårta.
Ja, och inte dalmas heller. Nej. Det finns bara masar och kullor i Dalarna.
Ja.
Noga.
Hörrni, återigen så hamnar ju Sverige väldigt högt på listan över världens bästa länder att leva i. Det finns något som heter World Happiness Report. Och Finland toppar som vanligt.
Ja,
just det.
Sen kommer Danmark, sen kommer Island och sen kommer Sverige. Mm.
Men det är ändå här uppe i Norden som,
ja,
som man trivs bäst med livet.
Men ändå är det många svenskar som beskriver Sverige som ett land i sönderfall, i upplösning.
Ja, men det är väl mest,
kriminella...
Det, men det är väl med Sverigedemokraterna som...
Ja, men andra partier också.
Ja, kanske.
Jag menar, vi pratar ju hela tiden om, nu på senare tid, om att ja, vi rustar ner, det blir ingenting kvar och så där vidare. Men egentligen, menade en skribent i Dagens Nyheter, så borde vi vara djupt tacksamma och ödmjuka för att vi har det så fruktansvärt bra.
Ja, men det här med gangsterlivet och sånt, det finns ju överallt. Så jag måste gå häromdagen.
Mm.
140 döda. Mm. Pang, pang.
Ja, så det är väl så här att vad jag tycker så har svenskarna alltid trott att de har varit lite för mer. Mm. Men ju mer vi reser, alltså sist när jag var i Frankrike och fick höra, ja, bussar kostar inte mer än 10 kronor att åka härsan och tvärsan. I alla fall ner på Rivieran var det otroligt billigt. Sjukvården är nästan till gratis, mediciner, allting alltså. Jaha, ja, där sitter du och tror att ni är så duktiga i Sverige. Alltså vi är inte det.
Det är väl lite olika.
Men ändå uppskattar vi ju detta land.
Ja, jag uppskattar ju, absolut.
Vad säger Conny, har du någon teori om detta?
Teori har lite, men jag tror så här också att det finns ju i Norden här, om man tar dem då, så har vi ju lite förändringar också i väder och vind. Och vi har haft det relativt bra. Och jag tror att... jag vet inte hur mycket vi har tänkt på historien eller sånt. Vi har stått utanför krig ganska länge på sätt och vis. Va? Det har ju inte Norge gjort, det har ju inte Danmark eller Finland gjort och sånt. Men
nej, det är bara vi.
Det är bara vi egentligen, trots att vi har
varit
lierat med Tyskland mer eller mindre och släppt igenom allting.
Oh, ja.
Men det är en sak. Men jag tror så här att vi har ju haft relativt bra välstånd, möjligheter. Jag kom från arbetarklass och kunde ändå plugga på universitet och sånt. Så var det ju inte förr.
Me too. Ska man inte säga.
Nej, men det var ju, vi är många som har fått väldigt fina förmåner, måste jag säga, för en stor del av befolkningen. Man ser ju bara tillbaka en generation och ser hur de hade det.
Men mina föräldrar sa, tänk vad vi har fått det bra.
Ja.
Mm. Oj, 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 vilken utveckling.
Men jag tänkte på det här att å ena sidan klagar vi över nedrustningar och allting blir bara sämre och folk skjuts på löpande band. Å andra sidan tycker vi, för det här rapporten, det är en självskattningsgrej alltså, så tycker vi att vi har det fantastiskt bra. Är det omöjligt att hålla två sådana tankar i huvudet samtidigt? Men, eller måste man välja det ena eller det andra? Eller?
Man kan tänka på en annan sak också, det är man skjuter. Hur många är det som skjuts på ett år? Det är 53 eller vad det är.
Ja.
Och så tittar man på till exempel, hur mycket har inte verkligheten jobbat mot arbetsplatsolyckor som var skyhöga förut, där det har minskat. Va? Det var ju en sorts, om man säger, man måste ju tänka på andra saker också och se hur det har gått framåt. Väldigt mycket alltså. Och trafikolyckor till exempel, det är ju liksom mord i sig, det här bilismen. Va? Mm. Så att det, man måste ju se det så, det gör jag i alla fall. Jag ser att det har gått framåt otroligt mycket.
Lever man i ett öppet samhälle så måste man räkna med att det sker saker alltså. Det är bara så. Eller ska vi stänga igen totalt och sitta där insnöade?
Vi,
vi har två minuter kvar.
Ja, oj då.
Och jag skulle vilja hinna med ett kort ämne. EU föreslår att alla som har körkort och fyller 75 ska läkarundersökas varje
år. Bra idé.
Bra.
Är det en bra idé?
Ja, ja.
Och även om körkortet blir indraget.
Ja, det får vi ta. Jag tycker
det är... För det är ju också förknippat med att de som får körkortet indraget, de skulle ju också få privatchaufför.
Men jag fick reda på nyligen att yrkeschaufförer, de testar ju så mycket oftare och mycket mer omfattande. De går ju någon enveckas kurs nästan, hörde jag nyligen.
Men vem ska avgöra det?
läkare.
Ja, bra.
Läkare har den möjligheten redan nu.
Ja, det har de gör inte.
Att dra in körkort. Nej,
jo,
de gör inte
men det. Går
det skulle man alltså undersökas en gång per år.
Alla
vilket
i sig
kanske
det
är bra. Alla som har körkort och fyller 75.
Jättebra. Ja.
Ibland så kan det vara så att man får köra upp en gång till.
Ja.
Eller plugga in teoriprovet.
Lära sig lite nya skyltar.
Ja, det har ju hänt en del sedan åtminstone jag tog körkort.
Jag tog körkort 65.
Ja.
Ja, är det nog dags att lämna in det?
Ja,
det ska ju inte vara som det var förr i tiden när jag har en bekant på långt håll där vi försökte stoppa körkortet, stoppa att han skulle bli av med körkortet, och han gick till läkaren och pratade. Och då hade läkaren sagt så här: hallå, ser du mig? Hör du mig? Ja, det är bra. Jag ska inte vara bättre. Han såg ju ingenting och döv liksom och hörde ingenting, så att jag tror att det är bra.
Man kan ställa frågan då, är det gamla eller äldre bilförare som är problemet? De allra flesta bilolyckor, det är mellan 20 och 30 och som kör antingen BMW eller Audi.
Ja.
Men det i våra nordiska grannar har de såna här tester, tror jag, för gamlingar.
Är det så?
Ja, jag tror det.
Okej, ja.
Men jag tror att det i så fall ska det vara förknippat med andra typer också, för det är många som har hjärtproblem, äter mediciner som påverkar, som allt är yngre också. Där det plötsligt kan bli en, som jag kan jag få blodtrycksfall ibland, så att så man tuppar av på det sättet. Det är yngre, och jag har en släkting som har problem med blodtrycksfall och blir av med körkortet också under det.
Men reaktionsförmåga och sånt där blir ju sämre.
Ja, det blir det.
Och allting var syn, hörsel.
Ja, men vi skickade det till EU då. Att panelen här tycker att det är okej.
Okay. Ja.
Ja. Då slutar vi där.
Ja. Tack.
Och det gör vi med Harry Nilsson, Everybody's Talking. Kommer ni ihåg den låten?
Ja, ja.
Med The Cowboy.
Ja.
Den kör vi nu. Tack så mycket.
Tack.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Välbekant musik från filmen Midnight Cowboy med John Voight och Dustin Hoffman.
Det här programmet håller på att ta slut, men vi kommer tillbaka nästa vecka som vanligt, som en gummiboll som Emma Nummenen sjunger. Och då är det Sven Johansson som sitter vid mikrofonen. Och han bjuder på lite av varje, bland annat en intervju med Gävleförfattaren Katrin Ormestad, bosatt i Tel Aviv, som dels pratar om livet i Tel Aviv förstås, och sedan i ett senare inslag om hennes nya bok. Åke Sahlin har med sig en ny krönika, och sen ska vi göra ett inslag med Gävleprästen Ami Dahlblom. Vad kan kyrkan hjälpa oss med i dessa mörka tider? Dessutom kommer biträdande försvarsdirektören hit och berättar om länets planering inför ofärdstider. Nästa veckas panel består av Kerstin Weivert, Per Piscator och Kenneth Lutti. Och programledare är då Sven Johansson. Sen har Sven-Erik Lundberg lite koll på andra arrangemang i veckan.
Ja, vill man vara med på kulturen som jag har pratat om idag, så kan man gå på After Work på Musikhuset idag klockan 18, där Bo Tidholm leder samtalet med gäster som Bengt-Olof Andersson, Lilian Sjölund, Joel Johansson och Hedvig Rasmus Sjöström. Och det är nedre scenen där. Imorgon kan man gå på och lyssna på Historien händer här, sten, brons och järnålder i Gästrikland, hörsalen på Länsmuseet. Eller man kan gå och det var idag jag skulle säga, boksläpp med Natalia Rami bakom låsta dörrar. Det är alltså idag klockan 18 på Stadsbiblioteket. På fredag kan man då gå på en svensk Johannespassion i Staffans kyrka klockan 15. Och det är sedan Sabbat Mater som beskriver då Marias, moder Marias känslor inför den korsfäste Jesus då. Och det är ett program ute i Hille kyrka av Martin Runborg med damkören Ad Astra under ledaren Nicol Johansson, David Gammelgård violoncello och Melke Stendahl piano. Det är väl det yttre. Sen har vi vårt eget program. Mm. Det är repris på det här i eftermiddag klockan 16, va?
Absolut, ja, klockan 16. Ja.
Och imorgon så bjuder jag på en timmes blues mellan 17 och 18. Torsdag har vi countrytimmen nonstop mellan 15 och 16. Och på fredag bjuder Timo Heino på nostalgitoppen med 10 i topplistor från då det begav sig. Och så är det nattrock mellan 22 och 2. På lördag har VPK, jag har bott utomlands för länge.
Nu hör du, vad sa du?
Alltså, det är röd lördag då på lördag klockan 12-13. Och sen har Finska klubben, Radio GSK, 16-17.30. Och Finska rock- och poptimmen med Mikael Persson, 18-19. Och då är nattrock där också. Och på söndag från stenkaka till singel 9-10. En timmes musik från 30-60-talet nonstop.
Vad härligt med radio, hörde.
Ja, det är det.
Det finns massor att lyssna på. Nu så ska vi säga tack och hej för oss. Timo Heino har suttit i kontrollrummet och jag som heter Mats Sonvall. Vi säger tack och önskar alla våra lyssnare en riktigt bra påskhelg. Tillsammans med Art Blakey and the Jazz Messenger, Hip Sippy Blues. Tack och hej! We'll be right back.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.